Här är Kulturnytt. Nästan 100 år efter att den blev klar sätts nu en mytomspunnen opera upp. I Nazityskland så vågade ingen sätta upp den, men nu har Norrköpings symfoniorkester fått uppdraget.
And it was actually never ever performed. Although many famous people like Fritz Reiner from Chicago Symphony, like Nadia Boulanger in Paris, they said it's a wonderful piece, it has to be performed.
Trots att inflytelserika dirigenten Fritz Reiner och kompositören Nadia Boulanger hyllade kompositören Mark Blitzsteins opera Parabola och Circula, så har den aldrig spelats, berättar Norrköpings symfoniorkesters chefsdirigent Karl-Heinz Steffens. Han har nu fått frågan att spela operan efter att en musikforskarvän till honom återfunnit operan i ett arkiv.
We are resurrecting it.
Amerikanen Mark Blitzstein skrev operan när han hamnade i den kreativa kretsen av konstnärer, arkitekter och musiker kring Bauhaus i Dessau. Men sent 1920-tal när operan var klar hade nazisternas grepp hårdnat.
The Nazis took already over a lot of the power.
Parabola och Circula kallas en kubistopera och är en kärlekshistoria mellan två geometriska figurer. I musiken hör man influenser av Igor Stravinsky och Sergej Prokofjev, men också en egen amerikansk stil.
He absorbs the style of Stravinsky and of Prokofjev, but it also already it has this slight American Broadway touch, where you feel already the music that comes 10 years, 20 years later.
Mark Blitzstein var homosexuell och jude, och det förvärrade hans läge i Tyskland. Då var det lättare på Broadway i New York, där han fick stort inflytande på musikalscenen och förebådade det vännen Leonard Bernstein gjorde 20 år senare.
There are some moments where you are stunned because you realize, oh my god, that sounds like West Side Story, although West Side Story is written 20 years later.
Reporter där Viveka Blad. 21 september så urförs operan i Berlin och 25 september spelas den i Norrköping. Och musiken som hördes i inslaget, det var Airborne Symphony av Mark Blitzstein. Datorspel skapat av lera och frigolit. Göteborgsbaserade spelutvecklarna Moonhood sätter mänsklig kreativitet i första rummet och låter AI göra det tråkiga.
Nej, men det som är speciellt med Moonhood är väl att det enda grej som går in i spelet byggs för hand först. Liksom. På något sätt så bygger vi det i antingen leramodell eller pappmodell eller frigolitmodell eller vad som helst. Liksom så.
2022 startade spelutvecklarna Klaus Lingeled och Olof Redmalm spelstudion Moonhood. De hade båda tidigare jobbat på stora spelstudios och ville hitta andra sätt att göra spel.
Jag tog en paus och tyckte att nu ska jag bara bli konstnär. Ska sitta hemma och bygga mina lerfigurer och kul med det. Men då upptäckte jag ganska snabbt att det är kul att skapa en värld igen.
Allt man ser i spelet The Midnight Walk är gjort för hand och har sedan digitaliserats med hjälp av 3D-skanning. Olof Redmalm förklarar.
Det är ändå en form av brygga mellan det gamla och det nya. Vi har en automatiserad process för att ta fram 3D-modellerna. Ska de ju översättas till en typ av 3D-modell som ett spel kan hantera och så. Också med att vissa varelser i spelet rör sig med kod, så det ser väldigt onaturligt ut och organiskt ut. Med hjälp av en sorts AI.
Ja, AI pratar vi mer om än någonsin. Men Tora Strid, projektledare på Game Lab Lindholmen, tror att vi kan vänta oss en återgång till mer konstnärligt lagda tv- och datorspel.
Det är inte meningen att AI ska stjäla de yrkena och arbetsuppgifterna som är roliga, utan det vill vi ju ändå behålla. Och jag skulle väl säga att det har väl snarare blivit lite motrörelse nu inom spel. Jag både tror och hoppas att vi kommer söka oss mycket mer till mer traditionella sätt att både rita och skapa. Och helt enkelt, så AI får ta de jobben som inte är särskilt roliga och så får vi fortsätta att vara kreativa.
Reporter där William Thomas. Vad kan naturen tillföra i musiken? Det frågar vi oss i senaste avsnittet av Kulturkollen. På streamingtjänsterna så har en stor mängd artister använt sig av ljud från naturen som ett sätt att dela med sig av sina royalties för att stödja exempelvis biologisk mångfald. Men blir det bra musik? Det frågar vi P3s musikkritiker Tina Merafsson.
Jag tycker att det är svårt när det särskilt är låtar som liksom redan har varit skapta, där huvudambitionen aldrig har varit att naturen ska ha en del i det. Sen är det ju som sagt, jag tycker att det finns en stämningsfull effekt av det. Men incitamentet till att lyssna på en sån här lista är väl snarare ideologisk än vad det är konstnärligt, skulle jag säga.
Kan du nämna något stycke som du ändå tyckte sticker ut på den här listan? För det är ganska många låtar med ju.
Det är många låtar och väldigt många kan ju vara sånt som man aldrig har hört förut heller. Jag uppskattar ändå Hozier's singel Like Real People Do. I had a thought, dear, however scaring, about that night, the bugs and the dirt. Och det här är ju för att man förstår kontexten. När man vet kontexten av att han har de här ljuden, naturljuden som kommer, är inspelade i hans hemby eller hans hemtrakter, ja, men då finns det ju liksom, då får man en annan känslomässig reaktion till det när man lyssnar. Även om det rent musikaliskt inte, alltså det gör varken mer eller mindre att det är ett fågelkvitter, men har man den bakgrunden.
Sist i Kulturnytt.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Sagt av cellisten Mstislav Rostropovich. När han började spela cello så han uttryckt sig så här: jag blev förälskad i den eftersom den klingade som en röst. Min röst. Mstislav Rostropovich, en av de riktigt, riktigt stora världsstjärnorna på den klassiska himlen under 1900-talet, ska få spela luftigt inspirerande, spirituellt i Peter Tchaikovskis rokoko-variationer om en stund. Här är Klassisk morgon i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och klassisk morgon blandar och ger mellan låtlista och det ni lyssnare väljer till oss. Kanske är det någon av er som har flöjten, tvärflöjten, som sitt absoluta favoritinstrument. Meddela det i så fall. Det här var flöjtsonat av Francis Poulenc. Inledningen spelad av Raym Ballö och Adam Walker. Ja, många har ju favoritinstrument. Vi är många som vet det precis vad man skulle svara på den frågan. Och Magnus Linder i Karlstad tycker att kontrabasen ska lyftas fram i rampljuset. Och när jag frågade honom varför, då svarade han så här.
Ja, det är väl bara därför att det har ju egentligen ett väldigt häftigt ljud som man kanske inte lägger märke till så ofta när det ligger i bakgrunden. Men om man har hört en kontrabas någon gång på nära håll så hör man ju vilket häftigt ljud det är.
Mm, och tidigare idag på morgonen så lyssnade vi på en kontrabaskonsert av Edward Tobin, häftig sådan. Och nu går det här vidare då, så nu vill vi gärna veta vilket instrument du tycker förtjänar att få mer rampljus över sig. Och tidigare så har jag bett dig ringa eller mejla eller så, men nu finns det också en fråga och en post på Klassisk morgon på sociala medier. Klassisk morgon heter vi förstås på Facebook, så du kan skriva där också, det är många som gör det just nu. Skriv en kommentar och berätta om ditt favoritinstrument, vilket det är, och gärna också lite mer om varför det är ditt absoluta favoritinstrument.
Thank you.
Många tangenter kräver inte bara 10 fingrar utan 20. Här spelades intermezzo av Germain Taillefer av en duo, Clinton-Narboni-duon. Och favoritinstrumenten är många och smaken är som baken, ni vet. Och fortsätt då ge oss ditt favoritinstrument via till exempel Klassisk morgon på Facebook eller e-post klassiskmorgon@sverigesradio.se. Snabb var Karin Berg i Torsby berättar om obon som favoritinstrument och inte vilken obo som helst utan Gabriels av Ennio Morricone ur filmen The Mission. Den älskande heter det här körstycket av Jean Sibelius med dominante kören ledd av Seppo Morto. Peter Tchaikovsky skrev aldrig någon cellokonsert, men han gjorde ett rokoko-tema som han varierar över, och det är det närmsta som han kom en cellokonsert för solo, cello och orkester. Och vi ska få höra 1900-talets stora cellist Mstislav Rostropovich som solist tillsammans med Berliner Philharmonikerna och dirigenten Herbert von Karajan. Radmilla Johansen har skrivit till oss och berättar att hon lyssnar nästan varje morgon på Klassisk morgon och tycker att det är lite för sällan som vi hör cellisten Mstislav Rostropovich, som hon också hörde live i Göteborg på 1980-talet. Här är året 1968. Mstislav Rostropovich, som själv har sagt att när han började ta cellolektioner och började spela cello, så upptäckte han att han var cellon. Att cellon hade en så egen röst och att den var hans röst. Mstislav Rostropovich. De här variationerna över ett rokoko-tema känns så rätt måndagen i midsommarveckan. Det är både elegant och galant.
Thank you.
var verkligen roligt att få bjuda er på något så spirituellt, inspirerande och elegant galant som när Mstislav Rostropovich är solist tillsammans med Herbert von Karajan dirigerandes Berliner Philharmonikerna i variationer för violoncell och orkester av Peter Tchaikovsky. Över ett alldeles eget så kallat rokoko-tema då, Peter Tchaikovsky. Radmilla, som önskat det, hon har själv haft glädjen att höra Mstislav Rostropovich på konsert i Göteborg 1981. Det nämnde jag ju precis före det att vi inledde lyssnandet på Tchaikovsky här. Och sen ringde det på vår telefonsvarare.
Hej, jag heter Agneta Bergenheim och jag lyssnade nu på Klassmorgon som vanligt och hörde någon kvinna som berättade om sin upplevelse i konserten med Rostropovich på 1980-talet. Vi var på samma konsert och den konserten så var nu i maj när Herbert Blomstedt dirigerade Beethoven. Det är de två absolut mest starka musikaliska upplevelser jag haft. Därför att publiken var totalt andäktig efter deras konserter och applåderade, stod upp och applåderade. Och det var inte så vanligt på 80-talet. Men efter en liten stund så kommer Rostropovich tillbaka och han sätter sig helt ensam på scenen. En ganska liten, lite krum man med vitt hår runt den kala skulten och spelar. Mina tårar rann och jag kände sån ödmjukhet och tacksamhet över att få vara med på dessa fantastiska konserter. Tack!
Thank you.
kärt musikstycke kan spelas på många olika instrument. I det här fallet då ett pianostycke, Rhymnopédie nummer 1 av Erik Satie, men idag på flöjt och harpa. Emmanuel Paud och Marika Anrako. Och så hörde vi också ett kort körstycke. Sommaren kommer, konstaterade Wilhelm Petersson Berger, Erik Westbergs vokalensemble. Nu är det inte så många minuter kvar av morgonen, sen blir det definitivt förmiddag och med ett rikligt innehåll. Emma Johansson, hej!
Hej!
Välkommen till midsommarveckan på P2 då.
Ja, men det känns ju väldigt trevligt att vi är där nu.
Ja, men det är det. Och då bjuder du på...
Sommaren kommer, bland annat, i slutet av programmet.
Okay.
Så missade man den nu precis, så kan man höra den igen i slutet av förmiddagen.
Ja, men det är ju sådär viktigt konstaterande just nu. Sommaren kommer.
Ja, men det gör den verkligen, ja. Om den inte redan är här.
Ja.
Men det blir också rätt dramatiskt.
Mm.
Vi ska höra Dvoraks 7:e symfoni, som är hans allra mest passionerade, dramatiska. Så behöver man lite spänning i vardagen, då tycker jag man ska hänga med och lyssna på den.
Mm. Mycket dramatik och starka känslor.
Jajamän.
Klassisk förmiddag med Emma Johansson. Augustin Barrios stycke Katedralen med Enno Forhorst. Den otroliga Vandringen, en film från 90-talet med musik av Bruce Broughton. Där sätter jag punkt för morgonen. Klassisk morgon har producerats av Niklas Albertsson. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Ha en jättefin måndag. We'll be right back.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Och här är Ekot. Flygbolaget Finnair ställer in 143 flyg från Helsingfors flygplats imorgon, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Omkring 6 500 passagerare beräknas påverkas. Orsaken är fackliga stridsåtgärder enligt bolaget. I USA har polisen i delstaten Minnesota gripit en man som misstänks ha skjutit ihjäl en demokratisk politiker och hennes man. Han greps efter en intensiv polisjakt i ett skogsområde nära sitt hem efter att ha fastnat på en viltkamera, skriver tidningen Minnesota Star Tribune. Han anklagas nu för 2 fall av mord och mordförsök på en annan demokratisk politiker och hans fru. Delstatsguvernören och tidigare vicepresidentkandidaten Tim Walz säger att mannens handlingar har förändrat Minnesota. Enligt amerikanska medier verkar den misstänkte mördaren ha motiverats av ett hat mot aborter. Under sommarlovet ökar risken att gängkriminella söker upp och rekryterar barn och unga till olika brott, varnar polisen. Maria Forsberg vid områdespolisen i Umeå.
Vi ser ju ökande tendenser till att äldre försöker rekrytera barn och unga in i kriminalitet, även här i Umeå och Västerbotten. Och det kanske vi ser lite tydligare nu i år mot i fjol. Så absolut så är sommarlovet lite ökad risk, mer egen tid för barn och unga och mindre vuxennärvaro. I Umeå så kan det ske överallt.
Därför är det viktigt att ta koll på vilka kompisar ens barn och unga har, säger Maria Forsberg och radar upp varningstecken.
Dubbla telefoner, det är ett supertydligt tecken. Det är väldigt få barn och unga idag som skulle behöva dubbla telefoner. Förändrat beteende, mycket swishar, pengar, nya kläder, sådana saker ska man vara vaksam på.
Därför blir aktiviteter och sammanhang extra viktigt, konstaterar Ibrahim Al-Turk som är pappa och ideell fotbollstränare i Ersboda SK i Umeå.
Jag känner mig inte orolig, men jag vet att det är jätteviktigt med aktiviteter. Det måste finnas för alla ungdomar. Är de på fotbollsplanen så vet vi att de är på en bra plats.
Reportrar Lova